På ett möte i Rom förra året träffade jag en japansk kollega som undrade om jag kunde tänka mig att hålla ett föredrag på det japanska kärlkirurgiska årsmötet nästa år. Det kunde jag. Och strax därefter fick jag en formell inbjudan av den japanska kärlkirurgiska föreningens ordförande, professor Shinji Miyamoto. Jag hade aldrig träffat den här professor Miyamoto förut, men han hade tydligen hört talas om vår verksamhet och nu ville han komma och besöka Uppsala. För en dryg månad sedan kom han så till Akademiska sjukhuset för ett intensivt endagars besök. Det var ett väldigt intressant möte. Det visade sig att professor Miyamoto delade vårt intresse för komplex aortakirurgi. Och han berättade att han hade utvecklat en teknik att syresätta hjärnan med ECMO när han stängde av cirkulationen. Veckan efter blev vi kontaktade av kollegorna i Umeå angående ett mycket komplicerat fall av ett stort sprickfärdigt infekterat pulsåderbråck eller aneurysm i aortabågen. Aneurysmet var så olyckligt lokaliserat att samtliga kärlavgångar till hjärnan och armarna var involverade. Med tanke på infektionen fanns ingen möjlighet att åtgärda det med traditionell öppen kirurgisk teknik. Och våra vanliga endovaskulära metoder fungerade inte. Men det kunde vara ett perfekt fall för vår nya laserteknik tillsammans med den japanska ECMO-metoden som vi nyss hört talas om. Jag kontaktade professor Miyamoto för ytterligare tekniska detaljer och diskuterade fallet med våra thoraxkirurger. Perfusionisten Sten Lindgren kom på en metod för hur ECMO-maskinen skulle ställas in i denna ovanliga situation. Och dagen efter genomfördes operationen framgångsrikt med totalt en timmes avstängning av hjärnans cirkulation under det att grenar till hjärnan och armarna tillverkades i den endovaskulära aortaprotesen som förts in via ljumskartären. Patienten kunde redan efter några dagar föras över till hemortssjukhuset i Skellefteå för fortsatt intravenös antibiotikabehandling och skrevs välmående hem därifrån i slutet på förra veckan. Jag tror inte att någon liknande operation har gjorts i Europa tidigare eller i världen för den delen. Och det är ett bra exempel på hur vi med gemensamma krafter ligger i framkanten av vad som är möjligt. Den kärlkirurgiska verksamheten och då särskilt aortakirurgin har utvecklats starkt de senaste 10 åren. Både kliniskt och vetenskapligt. Och nyligen blev vi på Akademiska sjukhuset det 5:e Center of Excellence. Det är ingen slump att vi hamnade där. Men jag ska ta det från början. Jag heter Anders Vanhainen och är professor i kärlkirurgi. Och jag tänkte i det här sommarpratet berätta lite om mig själv och hur kärlkirurgin och då främst aortaverksamheten har utvecklats och blivit som den har blivit idag. Jag är 57 år, gift med Åsa och vi har 3 utflugna barn och ett barnbarn. Jag är uppvuxen i norra Västerbotten med rötter i Tornedalen, i en liten by vid Tornälvens strand som heter Lovika. De flesta av er har säkert hört talas om Lovikavanten som kommer därifrån. Många uttalade Lovika, men vi själva säger Lovika. Det är faktiskt en intressant historia hur Lovikavanten blev till som illustrerar hur hårt arbete och lite tur lönar sig. Upphovskvinnan till Lovikavanten, Erika Aitama, var fattig och med många barn. Och för att få in lite extra pengar brukade hon sticka och sälja vantar. Vid ett tillfälle fick hon en beställning på ett par vantar som skulle vara extra varma och slitstarka. Erika spann då ett mycket tjockt ullgarn och började sedan sticka. Men när hon överlämnade de färdiga vantarna blev hon utskälld av kunden som ansåg att hon hade förstört ullen. Vantarna var så stela och obekväma att de inte gick att använda. Erika tog hem vantarna och tvättade och borstade vantarna med en ullkarda in- och utvändigt så att de blev skönare och varmare. Och så blev Lovikavanten till. Det här ska ha skett år 1892. Efterfrågan på Erikas Lovikavantar blev så stor att hon fick lära andra hur de gjordes. Och att sticka Lovikavantar fick en stor betydelse som inkomstkälla för kvinnor i byn och även i resten av Tornedalen. När man i grundskolan skulle välja kurser till högstadiet frågade jag vår syokonsulent vad som behövdes för att bli kirurg. Särskild matte och särskild engelska blev svaret. Okej, sa jag. Vi snabbspolar framåt till läkarstudier i Uppsala som jag påbörjade 1988. Redan efter ett par terminer träffade jag Åsa. Vi gifte oss och fick våra två första barn under studietiden. När jag tog läkarexamen 1995 lyckades med en viss svårighet övertala Åsa att vi skulle flytta norrut. Hem till de stora skogarna, snön, tystnaden. Vi bosatte oss i Övik där jag gjorde allmäntjänstgöring och påbörjade min specialistutbildning till allmänkirurg. På den tiden var kärlkirurgi inte en egen specialitet utan en del av allmänkirurgin. Jag ville inrikta mig mot kärlkirurgi och börja forska och fick rådet av min handledare i Övik, Jörgen Rutegård, att kontakta David Bergqvist som nyligen tillträtt Sveriges första professur i kärlkirurgi i Uppsala. Jag påbörjade ett forskningsprojekt om screening för bukaortaneurysm eller pulsåderbråck. Och i samband med att jag disputerade 2004 flyttade vi tillbaka till Uppsala till Åsas stora glädje. Tidigt när jag kom till Akis minns jag ett möte jag hade med Håkan Ahlström, professor på röntgen. Som sa att bara så du vet så vill vi gärna ha magnetröntgenremisser för kärlundersökningar. För det tycker vi är intressant. Jag hade aldrig talat om något liknande, en radiolog som ville ha mer remisser. Det vanligaste på andra sjukhus jag jobbar på var att man inte ville ha patienter eller remisser. Antingen på grund av att det var brist på doktorer, fel tid på dygnet, inga lediga platser, kostade pengar eller bara för jobbigt. Här var det ett sjukhus där kollegor istället ville ha mer patienter. Samma sak gällde riks- och regionpatienter. På Akademiska sjukhuset sa man aldrig nej, fick jag lära mig. Det var ett sjukhusledningsbeslut. Helt fantastiskt och avgörande för att jag kände att detta var en miljö som jag ville jobba i. Jag tror att det är extremt viktigt att vi i dagens ännu kärvare resurssituation håller fast vid detta för Akademiska sjukhuset helt unika synsätt. Vi vill ha patienter och ju komplexare desto bättre. Jag tog nu fram en plan för att införa generell screening för pulsåderbråck av 65-åriga män i Uppsala med en mängd tillhörande forskningsprojekt. Stödet från dåvarande klinikchefen Eva Lundgren och divisionschefen Karin Olén var avgörande för att politikerna till slut gick med på mitt förslag. Och 2006 kunde vi som första län i landet införa allmän screening för bukaortaneurysm. Resten av Sverige följde successivt efter och 2015 nåddes nationell täckning. I och med att vi var först ut hade vi ett ledarskap och kunde styra utvecklingen. Screeningen har räddat livet på tusentals män men också lett till många spännande forskningsprojekt och flera doktorander som disputerat. Samtidigt som jag blev färdig specialist i kärlkirurgi genomgick kärlkirurgin en dramatisk förändring i och med införandet av den endovaskulära kirurgin där vi jobbar i blodkärlen under röntgengenomlysning. Den endovaskulära metoden utvecklades inom radiologin men blev nu allt viktigare för kärlkirurgin. Omvärlden höll på att gå om oss och det var ytterst viktigt att kärlkirurgin på Akademiska sjukhuset hängde med i utvecklingen. Och jag blev utsedd att lära mig metoden. Det var dock ingen enkel sak då radiologerna med all rätta kände sig hotade. Liksom i omvärlden utvecklade det sig till en besvärlig och långvarig konflikt. Eva Lundgren och Martin liksom dåvarande chefen för kärlkirurgen Christer Ljungman gav mig full uppbackning. En väldigt viktig person under den här fasen var Lars Gunnar Eriksson. Han var och är fortfarande en ytterst skicklig interventionist, men har också en unik förmåga att alltid sätta patientens bästa i första rummet, helt utan prestige och revirtänk. Han var framsynt och insåg att kärlkirurgerna behövde och borde få tillgång till de endovaskulära metoderna. Han bidrog starkt till min personliga utveckling och till att kärlkirurgen på Akademiska sjukhuset idag är ett internationellt ledande aortacenter. Jag var en tid helt själv på kärlkirurgen att hantera den snabbt växande endovaskulära aortaverksamheten. Men jag var inte helt själv. En nyckelperson som jag inte hade klarat mig utan är Helene Hodell. Helene började som röntgensjuksköterska på intervention men vidareutbildade sig senare till operationssköterska. Tillsammans hade vi en unik hybridkompetens av både endovaskulär och öppen kärlkirurgi. Och började bygga upp en modern kärlkirurgisk verksamhet. Kevin Mani, min första doktorand som disputerade 2010, hoppade också på det endovaskulära spåret. Och tillsammans vågade vi ta på oss allt mer avancerade metoder och utbilda övriga kollegor. En fantastiskt spännande tid som ännu inte är över. Kärlkirurgin i Uppsala har länge haft en framträdande position. David Bergqvist, som jag sa, blev Sveriges första professor i kärlkirurgi 1992, efterträddes av Martin 2008. Jag blev professor i kirurgi 2014 och tog över kärlkirurgistolen efter Martin när han pensionerades 2020. Men för cirka 10 år sedan funderade jag och Kevin på hur vi kunde komma vidare och bli bättre. Vi identifierade styrkor och svagheter och satte upp olika delmål på kort och lång sikt. Vi ansåg att en grundförutsättning var att leverera den bästa och mest avancerade vården och att vårda våra relationer med remittenter. Vidare att vi behövde öka och bredda vår forskningsaktivitet. Vi jobbade långsiktigt på att bygga nätverk regionalt, nationellt och internationellt. Vår närvaro på internationella möten prioriterades därför. Och vi jobbade hårt för att få access till den senaste teknologin. Vår forskning breddades till att också inkludera ny kirurgisk teknik. Inte minst av marknadsföringsskäl. Om ingen förstår att vi är världsbäst måste vi säga det själv, tänkte vi. Vi har alltid jobbat med translationell forskning. Men för att ta det till nästa nivå behövde vi en egen prekliniska aortaforskare. Som på plats i Uppsala kunde driva den forskningslinjen. Och så småningom lyckades vi rekrytera Dick Vågsäter till Uppsala, vilket betyder väldigt mycket för vår forskningsprofil. Det är viktigt att inte vara för blygsam när det gäller forskningsambitioner. Randomiserade behandlingsstudier är det finaste som kan göras, men av flera skäl också bland det svåraste att genomdriva. Jag minns min första randomiserade kontrollerade studie som jag var huvudman för, TICCA-studien. Där vi randomiserade 140 patienter med små bukaortaneurys till ticagrelol eller placebo för att se om de kunde minska tillväxten av aneurysm. När jag på ett stort möte skulle berätta om studien för de flera hundra åhörarna förväntade jag mig stående ovationer för att jag hade genomfört ett så avancerat och viktigt projekt. Det blev bara avmätta små handklapp. Och sen kom talare efter talare och berättade om sina olika randomiserade behandlingsstudier med tusentals och ibland flera tiotusentals patienter. Jag insåg att vi bör och kan höja ambitionsnivån och söka större anslag för att kunna genomföra de mest relevanta studierna som verkligen gör skillnad. Genom att vi nu kunde erbjuda den mest avancerade state of the art-vården expanderade vårt kliniska upptagningsområde till att inte bara omfatta Mellansverige utan också norra regionen, Island, Estland och flera andra länder. Uppsala Aortic Fellowship-programmet som Kevin utvecklat gör att vi alltid har en internationell kollega stationerad hos oss för att lära sig avancerad aortakirurgi och meritera sig vetenskapligt. Ett enormt lyckosamt projekt som ger oss stor internationellt genomslag. Gustav Tegler har på ett fantastiskt sätt vidareutvecklat vår nationella distansutbildning, landets enda postgraduate-utbildning för kärlkirurger, som nu är en av våra allra viktigaste verksamheter på utbildningsområdet och starkt bidragit till nätverksbygget och rekrytering av yngre medarbetare. Internt på sjukhuset har vi tillsammans med kollegorna på thoraxkirurgen, angiologer, kardiologer, radiologer och klinisk genetik, för att nämna några, fått till en mycket dynamisk och kompetent multidisciplinär aortaverksamhet. Bakom kulisserna har vår nuvarande verksamhetschef Bengt Isaksson outtröttligt stöttat oss i våra ambitioner. Och sjukhusledningen med Marianne van Royen i spetsen har hela tiden varit väldigt bejakande och supporterat vår framfart. Jag brukar säga att allt är en tävling. Vår verksamhet är en lagsport och då är lagbygget helt centralt. Och medarbetarna, förutom att vara begåvade och hårt arbetande, också delar värdegrunder och målsättning och kan jobba som ett team, blir det en enormt stark gruppering. Om man har så tur som jag har haft det, att hela tiden omges av stöttande chefer och superbegåvade kollegor, så kan det ju inte gå fel. Jag är själv ganska obegåvad, men har kompenserat det med hårt arbete. Som någon sa, ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Jag vill avsluta det här sommarpratet med ett annat visdomsord som jag fått från min far och som jag ofta återkommer till. Allt är möjligt bara man vill tillräckligt starkt. Och nu vill jag väldigt starkt att ni alla ska få en fin sommar. Tack för att ni lyssnat.